Då ska vi få lyssna till till episteltexten från Apostlagärningarna här. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är det inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén, Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Då ska vi lyssna till den gamla testamentliga läsningen från första Moseboken 11:1-9. Hela jorden hade samma språk och samma ord. Och när människorna flyttade österut fann de en dal i Kina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa de till varann. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de bäck. Och de sa: låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp till himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se stan och tornet som människorna byggde. Och Herren sa: det är ett enda folk och alla har samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än förutsätter sig. Så låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från den plats ut över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Därför kallades den för Babel, för där skapade Herren språkförbristningen på jorden, och därefter skingrade han människorna över hela jorden. Så lyder Herrens ord.
Det är ibland en utmaning, de olika texterna i kyrkoåret för en söndag. Ibland så ser man inte någon som helst koppling mellan texterna. Men den här söndagen så tycker jag att det blir väldigt starkt och en hjälp att jämföra. Jag valde då den här gamla testamentliga texten med episteltexten, pingsttexten. För jag tror kanske inte att så jättemånga, ni som är vana vid att läsa Bibeln och gå i gudstjänster och höra de här, så många kanske inte tänker så mycket kopplingen mellan Babelstornet och pingstdagen. Men det är som att de hör ihop på något sätt. Inte som tvillingpar, inte att de är liksom väldigt lika varandra, utan lite mer som kontrastpar, lite som dag och natt, eller som komplementkulörer. Det finns gemensamma nämnare. Människor kommer samman, som vi här idag. Och människor vill nå det himmelska. Jag hoppas att ni känner det också. Att man vill ha kontakt med det himmelska. Himlen vill ha kontakt med dig. Men det är väl det som egentligen är gemensamt. Resten är kontraster. Och jag tänkte att den här predikan ska få vara lite jämförelsen mellan de här. Babelstornet, berättelsen om Babelstornet, är en berättelse om mänskligt högmod. Själva grundsynden till varför det ser ut som det gör på den här på det här jordklotet. Och pingstberättelsen handlar tvärt emot om mänsklig ödmjukhet. Och vi kikar lite på gammaltestamentliga texten då. Låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp till himlen. Ja, det låter ju kanske inte så där jättefarligt. Det låter kanske ganska oskyldigt vid första läsningen. Det är väl ungefär så som jag har gjort många gånger med mina barn. Så där, en typisk pappagrej tror jag. Ska vi se om vi kan bygga ända upp till taket? Hur många har gjort det? Hand upp med sina barn. Ja, ja det är några stycken. Ja. Jag minns någon gång när vi var på Leos lekland och jag fick syn på så här stora kubkuddar. Och jag bara går igång. Så där, nu bygger vi. Jag tror vi kom kanske 3 meter upp eller något sånt där. Och sen så rasade det förstås. Och jag skäms när jag ser irriterade blickar på föräldrar som har sina barn där i närheten. Jag ville lite krypa under jorden där. Men ändå ganska oskyldig tycker jag. Men det här projektet är inte så oskyldigt när man börjar se lite djupare. Utan man skulle kunna säga att egentligen handlar det om människans första försök att avskaffa Gud. Vi behöver inte Gud. Låt oss bygga en stad så att vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över jorden. Det är som att de redan har glömt Guds godhet. Det var ju godhet Gud sa, föröka er och uppfyll jorden. Men de har fått sån negativ gudsbild. De har glömt vem Gud är så de ser det bara som ett straff. Att de ska vara skingrade, utspridda. För de har inte gemenskapen med Gud. Så att vårt namn blir känt. Och då ska vi komma ihåg då att namn i Bibeln står för någons djupaste och sannaste väsen. Och det här är så mänskligt. Att vi vill identifiera oss vid vad vi gör, vad vi presterar. Visst är det så att vi lätt hamnar där. Vad jobbar du med då? Och baksidan med det är ju någonstans att per automatik, om man identifierar sig med vad man gör, om det är det som blir liksom ens namn, ja, men då innebär det ju då att de som lyckas är lyckade. Och de som misslyckas är misslyckade. Det blir så knutet till identiteten. Och det föder antingen högmod eller missmod. Gud hade ju kunnat presentera sig så som vi gärna gör. Mose fick ju möta Gud när han sa sitt sannaste väsen där om sig själv. Vad är ditt namn, frågar Mose, när han möter Gud i den brinnande busken. Då hade ju Gud kunnat svara, jag är universums skapare. Jag är chef över allt du ser här. Men han har inte sin identitet i det. Det är inte det han vill vara känd för. Utan, och han börjar med att fråga, varför frågar du om mitt namn? Ja, jag är, säger han till slut. Javé, Guds namn, det betyder jag är. Han vet vem han är, till skillnad från oss. Och han vet att han är kärlek, för det står också i Bibeln. Gud är kärlek. Så allt han gör, att vi finns till, är på grund av att Gud är kärlek. Allt han gör är av kärlek. Genom att se på det han har gjort så kan vi förstå att Gud är kärlek. Men Gud, det är inte det som definierar vem han är, vad han har gjort. Utan vad han har gjort är ett resultat av vem han är. Jesus sa, av frukten känner man trädet. Inget dåligt träd ger god frukt. Och likaså inget bra träd ger dålig frukt. Och vi kan faktiskt se frukten av Babelstornet, vem som var initiativtagare bakom det här, bakom ytan. För vad blev frukten, vad ledde det till? Jo, det ledde till splittring, förvirring. Människor skiljs åt, förstår inte varandra. Och att på namn då, Jag vet inte om ni vet vad djävulen, diabolo på grekiska, eller diaballo, vad det betyder. Men det betyder han som sliter isär, han som splittrar. Av frukten känner man trädet. Och det är ju också ganska bra när vi pratar om den onde här. För det var ju där han dök upp, trädet, frukten. Och lockelsen då var samma som vid Babels bygget. Om ni äter av den här frukten så kommer ni att bli som Gud, säger ormen till människorna. Med andra ord, ni har inte det himmelska, utan ni måste göra någonting för att nå dit. Och Gud är, han vill inte att ni egentligen ska vara på, liksom ha kontakt med honom. Han undanhåller. Det är den bilden den onde vill liksom pränta in i oss. Men vad var det Gud bara några verser tidigare hade sagt? Jo, låt oss göra människan till vår avbild i sitt väsen. Redan från första start är människan lik Gud. Vi behöver inte göra någonting. Guds likheten var något människan tog emot. Och det är också pingstberättelsens stora kontrast till Babelstornet. Det handlar om att ta emot gemenskapen som vi skapade för. Och när vi ändå pratar om namn och Guds namn i detta, om vi tar det som kontrast, så kan vi titta på en bild här. Jag vet inte om man kommer se det så tydligt nu. Jag antar att ni inte ser jättebra, ni som sitter långt bak. Men det här är alltså en uppställning av den här berättelsen, Babelstornet. För det är så att det är väldigt mycket djup i Bibeln, i grundtexten. Det är mycket poesi, det är mycket så här. Och hela den här berättelsen är en kiasm, alltså det är olika verspar som hör ihop. Och det är som att i den här texten om hur människorna bygger upp mot himlen, så är också texten i sig ett bygge med ett klimax. Och klimax är Herren steg ner. Så att där avslöjas Guds sanna väsen. Han är inte en Gud som vi behöver prestera för att nå, utan han är en Gud som stiger ner. Och starkast blir det när Gud kliver in i världen en dag som människa. Och han ska börja sin verksamhet. Jesu dop. När just anden kommer ner som en duva. Och då sker det faktiskt på jordens lägsta punkt. Idag vet man det, att där Jordanfloden flyter ut i Döda havet i Israel, där befinner man sig ungefär 400 meter under havsytan. Gud stiger ner. Han stiger ner under hela mänskligheten för att börja föra människor tillbaka till sig. Okej. Babelstornet handlar om slit, prestation. Pingstdagen handlar om stillhet, väntan. Och det säger någonting också om var den stora kraften ligger någonstans. Stillhet och förtröstan är dynamit i Guds riket jämfört med den här världens effektivitet. Allt ska gå snabbt, allt ska gå smidigt. Och allt blir halvfärdigt, ungefär som Babelstornet. Nu ska vi slå tegel och bränna det. Det är första gången tegel nämns i Bibeln också, i den här berättelsen. De använde tegel som byggsten. Det verkar som att det var där man började med detta. Och varje gång sen som tegel nämns i Bibeln, 10 gånger som jag har hittat, så är det kopplat till slaveri och mänskligt högmod. Om man tänker på vad tegel jämfört med annan att bygga med stenar, vad liksom symboliserar tegel? Jo, det är att varje sten ser likadan ut. Och det går snabbt. Paulus skriver, vi är levande stenar i ett andligt husbygge. När Israel ska bygga saker så står det alltid att de bygger i huggen sten. Det är något annat än tegel. Det tar tid, det är noggrannhet, det är omsorg för varje sten. Och det starkaste är när Gud säger till Mose hur de ska bygga altaret. Då säger han till mig, ni ska inte bygga av huggen sten, ni ska bygga av ohuggen sten. Där snackar vi tålamod. Man får liksom se på varje sten och var den passar in. Ja, vi väntar lite med den. Den här passar bättre där. Jämfört då med teglet. Det spelar ingen roll vem du ska bara in. Enhet till yttre. Och det är någonstans det vi ser i alla de här regimerna som har avskaffat Gud. Kommunismen i olika länder. Alla ser likadana ut. Det har varit så faktiskt historiskt. Folk går klädda i likadana kläder. Mångfalden saknas. Man ska bara in i systemet. Det spelar ingen roll vem du är. Du ska inte tro att det är någon. Vi har det i Jante också. Men när Gud bygger ett altare, då ska det vara ohuggen sten till och med. Vi ska se varandra. Gud vill ha relation. Varje sten har sin plats. Ingen kan ersätta någon annan sten. Det tar tid. Det tar stillhet. Det blir relationer. Man lär känna varandra. Alla sidor. Och alla sidor får plats. Pingsten har inte det yttre som enhet, utan det inre. Det står att anden föll över var och en och alla fick samma gåva. Det är en inre enhet, men Gud vill ha mångfalden. Han vill ohugga en sten i detta. Sen tänkte jag är alltid nyfiken på ord. Så tänkte jag på platsen då, det står Kinar. Tänkte jag, det kanske finns någon nyckel där. Så jag kollade, vad betyder Kinar? Och jag letade och letade. Det fanns liksom ingen som visste riktigt. Utan det stod, det kan betyda det här, det kan betyda det här. Men man vet inte. Och så tänkte jag först att okej, då blev det ingen poäng med det. Men så slog det mig att det är klockrent. För en gång skulle ha vi ett namn som man inte vet vad det betyder. Och det är just det som sker. Det är frukten av det där babelsbyggandet. Att man förstår inte varandra längre. Man har glömt var man kommer ifrån. Pingsten däremot. Där blir Guds namn tydligt. Där föddes kyrkan. Och idag så är Guds namn känt över hela världen. Jag vill bara avsluta lite. Vi pratade ju lite om alfa. Har vi någon folder här förresten i närheten? Ta gärna en sån här folder när ni går ut. Det står några små ord här från en som gick alfa första året jag jobbade här. Som heter Ola. Jag minns så väl när han kom in. Och det var nästan man såg på honom det han säger här i början. Jag kände mig väldigt ensam. Jag hörde om alfa och tänkte att det kanske vore något för mig. Kände mig väldigt nervös och tvekande första gången, men åkte dit ändå och möttes av värme och gemenskap, och det fick mig att stanna kvar. Alfa-kursen har bra undervisning. Tack Ola. Är praktisk och lättillgänglig. Helgen var givande. Han menar heliga andehelgen som vi har mot slutet av varje kurs. Och jag kom att tänka på något som han berättade för mig efter det. För det var där det poletten trillade ner för honom. Han hade hörapparat. Så han hörde inte så bra utan den. Och så åker vi iväg. Och så inser han när han väl är på plats att han har inget batteri till hörapparaten. Och han blev så besviken, för han bara kände att det här kommer vara en meningslös helg. Jag kommer inte höra någonting. Och det gjorde han inte heller i början. Men när jag började berätta, undervisa om helig ande, vad helig ande gör, så plötsligt så hör han allting, varenda ord, glasklart. Och sen när undervisningen är slut så hör han inte längre. Och så var det likadant lektionen därefter. Han hörde allt. Och sen så hade han svårt efter det att höra vad folk sa. Och det blev så starkt för honom. Gud gjorde ett språk under den gången också. För honom. Och det är så tydligt då om man jämför med Babelstornet. Han gör ingenting mer än att han åker dit och är törstig. Som Pernilla pratar om. Och Gud gör resten. Det är Guds verk. Och det där förändrade hans liv. Och det är bara Gud som kan göra det där. Och det sker när vi söker källan. Den enda källan som kan släcka den törsten. Jesus. Jesu ande. I oss. Vi ber. Tack Jesus att du är här. Tack att du talar. Tack att du berör. För du är sån. Att du vill ha gemenskap med oss. Du kräver inte att vi ska bli heliga för att ta emot helig Gud. Men du gör oss heliga genom att vi tror på det du gjort för oss. Genom att vi tar emot den gåvan. Så kom Herre, uppfyll oss. Blås liv i den eld som kanske har brunnit ut för någon. Kom och blås på glöden. Kom Herre med en eld till den som aldrig har fått uppleva din kärlek. Din personliga kärlek. Amen.